Välkommen tillbaka till bordsrollspel i skolan, del 2. Och ni som följde med på förra rundan, eller förra avsnittet, vet ju då om att jag ämnar försöka genomföra ett bordsrollspel med min klass, en mellanstadieklass i årskurs 5. Och rollspelet vi ska lira heter Mutant år 0. Och som jag berättade i förra avsnittet så gör jag vissa förändringar gällande världen. Så att den inte är fullt så mörk och fullt så grym som spelet berättar. Detta för att det är första gången som flera stycken av eleverna spelar bordsrollspel. Och på något sätt så vill jag också dela med mig av en lite mer hoppfull bild än den i Mutant år 0. Inför det här avsnittet så har då eleverna gjort sina rollpersoner. Och eleverna är ju då en klass på cirka 18 elever. Och de är då indelade i 6 grupper. Så 3 elever styr en rollperson. Och hur gick det här då? Jo, det gick över förväntan, tycker jag. Och vad menar jag då med över förväntan? Jo, när man undervisar eller har andra aktiviteter överhuvudtaget så tror jag att ni alla känner igen när människor är upprymda. Att man ser att de är verkligen engagerade och visar ett intresse. Och ofta i klass med elever visar sig här av att de tappar nästan lite greppet av tid och rum. Utan de är så inne i arbetet eller uppgiften att de knappt kan hejda sig. De pratar med varandra och avbryter varandra och är verkligen aktiva. Så, och det var kul att se. Det kunde ju faktiskt vara så också att alla bara satt och sa att det skulle vara tråkigt, men så var det inte här. I rollspel, bordsrollspel, så brukar då, när man skapar en rollperson, så får man lov att välja en bakgrund som rollpersonen baseras på. Man kan säga ett tidigare yrke, eller i då Mutant år 0 kallas det för syssla. Valet man gör då definierar en hel del av karaktären som man sen ska spela. Det ger en styrkor och eventuella svagheter som då ger färg åt karaktären. Och de sysslorna som mina elever valde, det var då en, den första heter Rafael. De döpte då, den första gruppen döpte sin rollperson till Rafael och det är en krossare. Vad är en krossare då? Jo, det, om man har spelat fantasy eller sett någon fancy film så är det väl lika med en krigare. Nutida soldat. Det är helt enkelt en rollperson som förlitar sig mycket till styrka och är bevandrad inom våldets väg, om vi säger så. Så Rafael kommer nog att då bli gruppens försvarare när det kommer till, om det kommer till närstrid, det vill säga. Och vapen, knogjärn då. Okej. Och ja, vi går vidare så kan vi sen prata lite mer om just begrepp och så vidare. Det är en sak som jag kommer att tänka på. Sen har vi en som heter Big Boss. Och syssla är just boss. Om man ska översätta den sysslan till något nuvarande yrke så är det väl helt enkelt chef eller gruppledare. Den personen som heter Big Boss, den rollformulär, eller ursäkta, rollpersonen, det är väl den då som ska leda gruppen. Och som sysslan antyder så är ju då de starka färdigheterna är det här då att manipulera, att leda helt enkelt. Manipulera låter inte så trevligt, men det är väl sånt som man måste använda sig av för att överleva i en mörk framtid, antar jag väl. Sen har vi 2 stycken som valde sysslan mutant med hund. Jag trodde faktiskt att det skulle vara fler. Jag var lite rädd för det. Men det blev enbart 2 av 6 stycken. Och det är då en person som har en hund med sig. Och det är ju jättetrevligt. En väldigt trevlig syssla. Nutida yrke skulle väl kanske vara, jag vet inte, polis med hund kanske. Eller på något sätt, hunden är i alla fall utbildad till att då följa kommandon och så vidare. Så den här personen, eller de här personerna, i och med att det är två stycken som är mutant med hund. De har då en hund vid sin sida. Och nu blev det ju hittills mycket prat om vad det skulle vara för slags ras på den här hunden. I framtiden antar jag väl ett blandras, och det är ganska så vanligt. Någon menar på att de vill ha en chihuahua. Och ja, det kanske kan vara bra till att då komma in i små trånga utrymmen och så vidare. Vi får väl se. Hur som helst, den ena mutanten med hund, personen där heter Snake. Ja, där blev det lite så här flashbacks till en flykten från New York. Eller kanske Metal Gear Solid-spelen. Who knows? Och den andra mutanten med en hund heter Angelina. Och det kommer bli lite, det kommer bli intressant att se hur de spelar sina karaktärer. Och just till exempel om hunden utsätts för fara, hur de reagerar på det. Mm. Sen har vi en zonstrykare. Och det, om man tänker på fantasy eller medeltid, så är det väl utbygdsjägare. Nuvarande yrke, nutid är väl någon slags jägare. Det är personer som hanterar stress bra, jagar bra och är allmänt bra i alla färdigheter som har med rörelse att göra. Det här är väl en då som kommer vara scouten i gruppen, ni ser på. Om de spelar det vettigt. Till exempel zonstrykaren har då talangen rötnos. Radioaktivitet, strålning kallas för röta i den här världen. Så den här talangen är på något sätt att den kan identifiera strålning vid ett tidigt stadie. Och det är bra om de kommer in i ett område där det är mycket strålning, till exempel. Och zonstrykaren heter Zoe. Tyckte jag var väldigt passande till zonstrykare. Zoe, ja. Och sist har vi då en skrotskalle, heter sysslan. Och det kan ju jämföras med en mekaniker idag. Den som kan laga olika saker, fixa saker. Den här rollpersonen heter Gargamen. Och ja, bra på mecka. Så som ni hör här, de här sex personerna, de kompletterar verkligen varandra på ett bra sätt. Så jag är glad att mina elever hade en trevlig tid när de skapar sina karaktärer. Mycket skratt. Mycket funderingar. Så redan här så har veckan som har gått, och har vi nog ägnat två och en halv svensk lektioner till detta. Ja. Vi hörs efter jingeln. Så, välkomna tillbaka. Ni kanske passade på att hämta en kopp kaffe eller te eller något annat. Vad vet jag. Om det är några lärare där ute som följer detta, så antar jag att funderingar har kommit upp kring okej, så det är jättekul med bordsrollspel i klassen. Men hur exakt kopplar Alvar detta till kursplanen? Och vad är en kursplan då? Jo, det är så att vi lärare kan ju inte bara gå in i ett klassrum och köra vad vi vill utan någon eftertanke på vad detta ska leda till. Utan vi har saker vi måste förhålla oss till. Och det är kursplanen då som vi har. Och där, under varje ämne så hittar man ett centralt innehåll och sen en kursplan. Och det är detta då som avgör i slutändan vad för slags betyg som eleverna ska ha. Det är vårt system som vi använder för att se vad som ska läras ut och sen hur vi möjligtvis ska bedöma detta. Och då har jag på den här plattformen Unicum som jag berättade om innan lagt ut till mina elever och deras föräldrar en sida som heter År 2339, ett bordsrollspelsäventyr. Där har lagt in en prolog med text, innehåll och en vacker bild från MUTANT år 0, världen, för att ge lite känsla. Men där har jag också lagt in kopplingar till läroplanen. Då är det två syften som jag har lagt in här. Det första syftet är då förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Ja, jag hoppas att jag inte måste förklara närmare exakt på vilket sätt det här ter sig i ett bordsrollsspel. Att formulera sig i tal, det är ju självklart i och med att jag kommer berätta vad som händer och sen kommer barnen, eller eleverna, ursäkta ungdomar att jag kallar det för barn. Jag menar såklart ungdomarna, eleverna. Ni kommer ju då att berätta för mig vad ni ska göra. Ni kommer prata med varandra om hur ni ska lösa dessa problem. Och där finner vi flera olika nivåer av tal. Ett till att förmedla ett budskap till mig, vad som händer. Ett annat är att samtala med varandra och försöka övertyga de andra i gruppen om vad ni ämnar göra och varför det är bra. Och slutligen så kanske det är så att om någon vill rollspela sin person så blir det ju en slags charad eller skådespel. Och på detta vis så hoppas jag att förmågan att formulera sig i tal verkligen ventileras och tränas. Jag hoppas också att det här kommer ge en träning inför de nationella proven i åk 6. Då man ska hålla redovisningar för varandra. Att om man tränar på att prata inför andra, vilket det här kommer att ske, och förklara vad man tycker och tänker, det är ganska personligt. Och min erfarenhet som lärare är att när vi kan få till så att eleverna, eller vuxna för den delen, blir vana vid att då prata om personliga saker och känslor och tycken och hur de tänker, då blir det lättare sen att då redovisa också. Det är ungefär som att du berör något av det mest personliga som finns. Dina egna känslor, om du pratar om dem, så blir man mer luttrad och tränad i att tala på andra sätt. Och sen har vi då förmåga att formulera sig i skrift. Jo, och då är det så att efter varje spelsession så ska ju eleverna föra dagbok. Och det är ett sätt att då skriva. Att skriva en dagbok utifrån karaktären som de just har spelat. Så det är inte en egen dagbok ifrån elevens egna liv, utan det är ju en dagbok utifrån rollpersonens liv. Och det är ju en träning att försöka sätta sig in i en annan person som man samtidigt har spelat med två andra. Och sen ska man skriva en dagbok utifrån det. Det är en god träning. Sen har vi då förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Ja, och det är det som de tre nivåerna jag pratade om tidigare i första syftet som ventileras. Nu tänkte jag gå in på centralt innehåll. Och där har vi gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild, ljud samspelar. Såväl med som utan digitala verktyg. Och här kan man främst vara utan digitala verktyg. Strategi för att skriva olika typer av texter. Ja, nu blir det dagbok här som det handlar om. Gemensamt och enskilt skrivande. Det kan bli så att de senare också ska skriva gemensam dagbok. Det är den förmågan som de tränar genom detta. Som är ett annat centralt innehåll, språkbruk. Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords- och begreppsnyanser och värdeladdning. Och när jag höll på att planera det här arbetsområdet så kom jag på mig själv med att det är sällan som jag har haft ett arbetsområde som verkligen berör känslor, kunskaper och åsikter lika väl som bordsrollsspel kommer göra. Vad jag tror. Det är min erfarenhet av när jag spelar med mina kamrater utanför då. Och det är det som jag var inne på innan också, när, hur man uttrycker sig och vad som då på ett naturligt sätt förväntas av de som spelar bordsrollspel. Och sen slutligen har vi informationssökning och källkritik. Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet. Ja, här kommer det väl vara då i uppslagsböcker och ibland på internet, då rollpersonerna eventuellt hittar någon terminal som är kopplad till en gammal databas från början av 2000-talet, alltså från våran tid. Och hur de då lägger fram den i själva äventyret. Det kommer bli jätteintressant att se. Om de till exempel, ja, vi tar nu Kulla halvön. De kommer ju börja på Kullaberg då. Och när de beger sig framåt så kommer de kunna se en karta och vägar som leder till Malmö. Men det är ju gammal information. Världen kanske har förändrats, eller den har ju förändrats såklart. Och hur ställer de sig till det? Och hur kan de då använda gammal information för att då lösa framtida problem? Det lät ju jättefiffigt. Så här har vi då främst kopplingar till centralt innehåll och kursplan. Sen tänkte jag ta upp just rollformulären. Och om ni går in på Lamepoddens Instagram-konto, då kommer jag snart lägga ut ett kort på ett rollformulär där. Och jag upptäckte när jag började spela bordsrollspel att, och det var ju när jag gick i fjärde klass var det. Jag hade ganska stora bekymmer just med svenskan. Just, alltså inte vanligtvis, men kopplat till bordsrollspelande. För det är en del begrepp som inte är så vanligt förekommande annars. Om jag till exempel kollar på ett rollformulär här, så när vi höll på att skapa karaktärerna så var det många gånger som eleverna frågade, okay, vad betyder det? Och vad gör man då? Och då fick vi givetvis ta och söka upp de här begreppen och ta reda på exakt vad det här betyder. Och det här då när eleverna slutligen ska använda sig av de här begreppen när vi spelar, så kommer givetvis förståelsen för begreppen bli väldigt god. Därför, som ni vet, när vi lär oss språk eller begrepp, om vi kan ta ett begrepp och sätta in det i ett större sammanhang, det är så vi på ett väldigt bra sätt lär oss betydelsen av det. Det är väldigt svårt att bara ha ett begrepp och lära sig det bara av att läsa ett ord, om ni tänker efter. Du måste ju alltid sätta det i relation till saker och ting runt om, eller vad det leder till, eller vad som har lett till begreppet. Du måste alltid veta kontexten till ett begrepp för att förstå det. Och bordsrollspel tycker jag levererar på väldigt hög nivå gällande det här avseendet. Om vi nu tar, när vi höll på att prata, så undrar de vad skärpa betyder. Pratar vi om. Eller att speja. Vad betyder det? Mutationer. Vad betyder det? Sen kom vi också in på lite andra begrepp som jag tänkte, ja, det här är väl sånt som man kan. Men en slunga är inte helt självklart att man kan. Vårda. Manipulera. Genomskåda. Ja, det här är ju då begrepp som för vuxna är relativt självklara. Men för ungdomar så är det inte det. Därför då har du ju ofta använt dig av andra synonymer till de här orden. Och på så sätt så breddar vi just vår begreppsförståelse. Och det ser jag också en stor nytta just med det här bordsrollspelet. Ja. Så jag tänker att jag nöjer mig med detta nu. Nästa gång jag lägger ut ett avsnitt här, då kommer jag ha spelat en runda med eleverna. Minst en spelsession. Och då tänkte jag helt enkelt att då återge vad som har hänt. Så prologen inför rollspelet är således avslutat. Jag önskar er alla en trevlig afton. För återigen är det under en afton som jag spelade in det här. Ha det bra!